bra. Hej och välkomna.
Välkomna till Agilpodden.
Ja, avsnitt nummer 15 i ordningen. Idag ska vi prata agil skalning och vi har med oss en gäst också.
Ja, jag heter Jan Grape och kommer från CRISP. Mm. Jätteroligt att få vara här.
Ja, välkommen. Det ska bli otroligt spännande.
Välkommen, ja verkligen. Jag heter Dick.
Ja, jag heter Erik. Ni är nog barn och vi hör våra röster i det här laget. Agil skalning är intressant just för jag har en del fördomar mot det. Men kanske mest för att jag tittar in i SAFE. Så det ska bli kul att få snacka lite annat än SAFE. Men även prata SAFE och vad det finns för faror och fördelar och sådär.
Ja.
Det är bara att ta avstamp någonstans.
Vad vill du ta avstamp någonstans?
Ska vi börja med varför?
Ja, vad eller varför?
Ja.
Ja, vi kan ju säga vad skalning handlar om.
Ja, det kan vi göra.
Varför skalar man är också en jättebra fråga. Men när vi pratar om skalning och agil skalning som i sig låter som en motsägelse, tycker jag.
Ja.
Så är det ju oftast för att man på något sätt vill tillämpa agilt på mer än bara ett enda team i ett företag. Och antingen så har man flera team som jobbar parallellt. Och då jobbar ju de tillsammans på en större grej.
Mm.
Eller också så har man flera produkter. Och man kanske startar en ny produkt. Och så har vi hade två förut och nu har vi fem produkter. Och då kanske vi också behöver skala för att vi har team som inte jobbar med samma sak. Men
man behöver samordna deras leverans på något sätt.
På något sätt. Och sen kan man ju skala liksom på höjden också. Och det pratas det inte så mycket om i det agila samfundet här. Och det är att agilt behöver ju inte bara begränsa sig till utvecklingsavdelningen.
Nej, verkligen. Får precis inte bara till utvecklingsavdelningen.
Och det, helt plötsligt så kommer det in såna här saker som säljavdelning, marknadsavdelning, kundtjänst och liknande. Och
du kallar det för skalning också?
Ja, det är ju liksom att man skalar liksom tidigare i kedjan där vi möter kunden.
Ja.
Och så vi får ännu fler agila team då. Mm. Det är också en ökning av antalet agila team. Och då blir det också en form av skalning.
Ta agil HR som vi har pratat med PMI om till exempel. Så landar det ju där. Vi skulle få till ytterligare agila team då på HR som skulle göra att vi skalar vår agila organisation.
Ja.
Och då finns det naturligtvis behov av samordning där. Till exempel så kan det ju vara rätt kul för utvecklingsorganisationen att känna till vad marknadsorganisationen har för hyss för sig.
Mm.
Och om de ligger på samma planeringscykler och om man liksom samordnar sig på den leden också. Va? Och inte bara lämna det till en produktägare som ska liksom magiskt ta hand om allt sånt där. Kunna och veta allt det där. Mm. Utan att man faktiskt samplanerar de där sakerna också. Då har vi skalning på en annan led. Bara för kapacitet.
Ja, det är intressant. Skalning på höjden alltså.
Nytt begrepp för mig.
Ja, men med.
Ja, varför vill man skala? Det har vi kanske sagt här lite nu då. Men du har frågat det i organisationer ibland då?
Mm. Ett av de vanligaste skälen till att man skalar då, det är ju att man vill göra fler saker eller mer än vad man just gör just nu då. Och jag tycker att en tumregel när man skalar för att öka sin kapacitet, det är faktiskt att ifrågasätta om man överhuvudtaget ska skala. Det är jäkligt krångligt helt enkelt att ta hand om 50 team istället för 5 team.
Mm.
Och då ska man ju vara rätt säker på att det är helt, helt nödvändigt att man behöver göra det.
Mm.
Och ibland så, när jag har frågat runt lite grann om varför skalar ni, så några av de sämsta förklaringarna jag har fått höra, det är en chef på ett bolag som sa att jag måste uppnå mitt headcount. Och det var, han hade helt enkelt uppifrån fått reda på att inom det här produktområdet så vill vi öka antalet människor. Vi vill faktiskt dubbla antalet människor. Och det hade blivit en sån här KPI som han hade. Och om man inte uppfyllde den, då skulle han inte få sin lönebonus. Så han anställde folk utan egentligen behöva det. För att någon högre upp i organisationen hade bestämt att han behövde fler människor.
Han skulle ju ha anställt folk som bakade bullar eller putsade hans skor eller något sånt där istället.
Ja,
som
faktiskt.
Som inte störde värdeströmmen.
Som dessutom var billigt.
Ja, som var billigt.
Precis. Man kunde ge lite uteliggare någon form av medborgarlön.
Ja, precis, exakt.
Det hade Det hade ju varit socialt motiverat också.
Vi har pratat om det, bara sticka in det. Vi har pratat om det någon gång innan, jag tar upp det igen bara. Att det är väldigt vanligt tycker jag med det här med imperiebyggeri. Det är många, ja. Alltså det är antal folk som chef speciellt. Och desto mer fler folk du har under dig, desto bättre chef är du.
Ja.
Och det är många dåliga chefer gör då, eller många chefer överlag gör. Istället för att liksom göra sin avdelning de har nu effektivt för att sen kunna ta ett högre chefsjobb för att få mer folk under sig om det är man vill ha. Ja. Så ser man till att man på sin plats just nu försöker bli så mycket folk som möjligt. Fast det inte har någon... Alltså alla säger nej, vi vill inte vara fler. Så bara öser man in folk som chef.
Man försöker hålla växa.
Ganska vanligt.
Jättevanligt.
Ja, och det där är faktiskt mitt andra exempel på riktigt dåligt skäl att växa. Jag var på ett, jobbade med ett företag där de hade i sin chefskarriärsmodell att du kunde vara chef på, inte hierarkisk nog, men liksom hur bra chef du var. Hur långt du hade kommit i din chefsutveckling så kunde du vara chef på nivå 1, 2, 3 och 4.
Mm.
Och för att kunna bli chef på nivå 3 och 4 så måste du vara chef för minst 50 pers.
Mm.
Och vad gör den som är på chef på nivå 2 och har 48 anställda? Har 48 anställda. Självklart rekryterar man ju då så att man kommer dit och uppfyller det här kravet på att... Så det var någon form av inbyggt i systemet, det här imperiebyggandet som du var inne på.
Ja, nu är det då.
Så det var ett annat exempel på sjuka skäl till att skada.
Ja, det är jättekonstigt.
Men det vanligaste det är ju som sagt att man vill kunna göra mer av det vi redan håller på med. Man hinner inte mer.
Nej, man tänker sig att det finns en proportionalitet mellan hur många man är, mycket det blir gjort. Och då tänker man sig att man vill ha mer gjort, så ska man ha fler människor.
Ja.
Det har ju alla drabbats. Eller
och det får man se upp för det.
Ibland funkar det.
Precis, det är lite det som jag brukar kalla det en projektledningssjuka. Och det är liksom att okej, om inte då leveranserna sitter eller något som inte lirar, då tittar man inte på vad den faktiska orsaken med via kanske göra en value stream mapping och sånt, utan istället så kollar man bara på okej, vi måste ha in mer folk liksom. Vi får ta in 2 konsulter till eller 4 konsulter till och
vi behöver fler timmar.
Ja, vi behöver fler timmar precis i värsta fall. Så det är ju en fara det här med att tro att det ska växa bara för att man tar in mer folk.
Ja, och oftast går det ju inte bättre om man blir fler. Och i värsta fall om man inte... Säg att det skulle gå fortare eller man skulle kunna producera fler rader kod eller vad det är för någonting man är ute efter då i det här lite sjuka läget. Om man inte har bra kvalitet på de grejerna, då kommer man ju bara att lyckas producera skit i högre fart. Så att, det finns ju några sådana här förvillkor som ska vara uppfyllda innan man ger sig in på skalning. Och ett av de här förvillkoren som måste vara uppfyllt, det är att man vet att det just är brist på antal människor som gör att man inte kan leverera så mycket.
Intressant.
Mm.
Och
hur tar man reda på det?
Ja, du nämnde value stream mapping. Och det är ju ett sätt att titta i vårat utvecklingsflöde då. Vad gör vi för saker? Och hur lång tid tar varje steg och hur lång tid ligger tiden mellan varje? Så när, om man tittar på från födelsen av idén till att vi har levererat en användarupplevelse. Så kan vi se hur lång tid det tar och vilka steg vi har gått igenom i den här kedjan och hur lång tid varje steg har tagit. Och någonstans i den här kedjan så kan det då, det finns det alltid faktiskt, någonting, ett steg som är lite långsammare än de andra, flaskhalsen. Och då ska man ju se då, är flaskhalsen verkligen utvecklingsteamet? Är det så att vi programmerar för långsamt? Är det det som gör att vi inte levererar så mycket vi kan? Och det är faktiskt ganska sällan som det är det. Och även om det nu skulle vara så att det här utvecklingsteamet är det som begränsar oss då. De hinner inte skriva så mycket programvara som vi gör. Så finns det ju några saker vi ska titta på innan. Och det är ju, kan vi hjälpa de här så det går fortare?
Det är mycket möten till exempel. Så, eller onödiga grejer som inte...
Är de vältränade? Om man tänker ett fotbollslag som inte gör några mål. Då kan man ju tänka så här att om vi vore 22 man på plan, då skulle det gå bättre. Eller också kan man ju tänka så här, tänk om vi börjar träna 2 gånger i veckan, så kanske vårt korplag blir snart liksom att det passar i division 2 åtminstone. Mm. Liksom. Mm. Och är det säkert att man inte spelar i korpligan som utvecklingsorganisation med sina utvecklingsteam? Det är det vanligaste skälet till att det går långsamt. Det är att teamen faktiskt inte har klarat av att vara bra agila team i sig själva. Ja visst, det kanske går lite långsamt. Mm. Men det är ofta så att det finns saker att göra där.
Mm. Jag håller med. Och sen med en grundregel här måste ju också vara att verkligen fråga teamen om de tror att det kommer hjälpa med fler folk. Alltså teamen måste ju själva tro på idén att ja, om vi vill leverera mer så är det mer folk som behövs och inte något annat. Mm. För annars om inte de har committen i det, det har jag sett allt för ofta också, att det är en chef eller projektledare eller någon annan som bestämmer att nu ska det in mer folk. Mm. Och sen så sitter teamen där och de är själva tjoker i, så de vill inte ens ha in mer folk. Och då blir det jättefel. Mm. Och då kommer inte de nya personerna känna sig så välkomnade heller. Så. Mm.
Så först en värdeströmsmappning för att kolla var flaskhalsen ligger, och om flaskhalsen ligger på teamet, då säger du att man ska kolla, alltså titta in i teamet hur produktionen egentligen går till och om det verkar som att de på riktigt är för få eller om det finns andra saker man kan göra.
Ja, ofta finns det ju väldigt mycket man kan göra där.
Mm.
Och det kan ju också vara så att det teamen bygger inte är det vi behöver bygga, det vill säga att de bygger massa onödiga grejer.
Mm.
Det är också ganska vanligt att i backloggarna så trillar in saker som vi faktiskt inte skulle behöva öda våran tid på då.
Mm.
Så om vi kan ha ett upplevt kapacitetsproblem som egentligen inte finns, vi tror att vi behöver göra så här mycket men i själva verket så behöver vi bara göra hälften av det, för att den andra halvan är onödigt som kunderna egentligen inte kommer, eller marknaden egentligen inte kommer att ta emot särskilt väl eller bry sig om eller som är nödvändigt för oss.
Det är otroligt vanligt. Gå till backloggen och rensa istället.
Ja, och det betyder att man måste bli duktigare på att prioritera.
Mm.
Men det betyder också att man måste bli duktigare på att experimentera.
Mm.
Det vill säga att när man levererar någonting från teamen så behöver man veta att det man har levererat faktiskt har någon effekt. Och varför pratar vi så mycket om det här med teamen? Jo, därför att alla ramverk eller alla skalningsidéer, de bygger på att vi redan har maxat ut teamens förmåga att leverera. Så skalningsramverk förutsätter att teamen funkar. Om de inte funkar, då blir det ingenting bättre av att vi har fler team som inte funkar.
Tillsammans.
Tillsammans, dessutom. Ja. Det blir lite rörigare till och med då. Så att,
det är bra.
Därför ska man ju börja med att se, har vi team som fungerar jättebra? Och när de gör det, då kan vi börja fundera på, okej, räcker det fortfarande inte till?
Mm.
Då kan vi skala.
Precis, för det har ju vi varit med om, att någon har kommit till en organisation och bara tyckt att det verkar fiffigt med ett skalningsramverk, för det, vi ska prata mer om det sen, men det känns bra för mig liksom. Och så bara tryckt på det på en delvis fungerande teamstruktur i och för sig, men där vi verkligen inte hade gjort hela den hemläxan som du pratar om nu. Utan liksom börjat med skalningsramverk.
Jag tror det är vanligt, det är lockande att tillsätta de här, speciellt safe då, övre delen med portföljstyrningen, och man tror att det är kontroll, det vill man sätta dit först liksom. Och sen känns så bra. Och sen, ja, nu måste vi hitta, har vi team i den här organisationen eller? Ja, så får man, vem, kan någon gå ner och hitta vilka team vi har ungefär? Så får man liksom leta efter dem sen.
Ja, och det här är lite intressant då, hur man om man nu ska skala, hur inför man skalning då? Ska man göra det bottom-up eller top-down? Och det du beskrev nu då, det var ju top-down. Och erfarenheten som jag har säger att man måste faktiskt göra både och samtidigt. Och det måste finnas ett sug och ett behov ifrån teamen och känna liksom att vi gör det bästa vi kan och det här går så fort det bara går, men uppenbarligen räcker det ändå inte till, så det finns ett sug därifrån. Sen måste också ledningen stå bakom att om vi ska skala upp det här så kommer det också kräva mer. Vi kan inte längre bara ha teamen som är helt autonoma, för att så fort man blir ett dussin team eller sådär, då kan man få problem med samordning. Alla bygger varsin del, men vi kanske säljer och levererar en helhet. Och det innebär ju då att det här med portföljstyrning och sådana grejer kommer in då. Men då är det drivet av ett behov och inte för att någon har läst en tidning på ett flygplan.
Mm.
Och om man kan se det här behovet att ja, vi behöver samordna oss. Då kan man ju börja fundera på, okej, hur ska vi samordna oss? Och här kommer de här olika ramverken in med olika förslag på hur samordnar man ett helt gäng team. Då.
Ska vi gå igenom dem lite snabbt här? Eller inte så mycket lagom. Vilken vill du börja med?
Ja, vi kan ju börja med elefanten i rummet då. Det är ju SAFe, Scaled Agile Framework. Och sen den andra ramverket som vi kommer att prata om är LESS, Large Scale Scrum. Och det tredje som vi kommer att beröra lite grann tror jag är Spotify-modellen.
Ja, mycket intressant.
Och SAFe, det är ju festligt med SAFe tycker jag, för att det har en sån polariserande verkan på agil community.
Ja, ja.
Jag känner det själv också.
Ja, ja, det har det verkligen. Väcker känslor.
Ja, det väcker känslor. Och det beror ju på att de som har hittat på SAFe, de har inte bara hittat på ett ramverk, utan de är jätteduktiga marknadsförare till beslutsfattare.
Ja.
Och det här gör ju att när man visar, för de som inte förstår sig på agilt eller agila principer, så kan de presentera ett ramverk som ser väldigt komplett ut och ser genomtänkt ut. Alla frågor du någonsin kan tänka dig ställa finns det faktiskt nedskrivna svar på då i SAFe. Och det känns tryggt. Och sen heter det ju SAFe också dessutom.
Det är SAFe liksom.
Ja. Måste vara tryggt.
Så det är ju ofta organisationer som tidigare haft ganska rigorösa vattenfallsmodeller som attraheras av SAFe. Då. Ja. För det känns som att men det skulle kunna vara en ganska enkel övergång ifrån vårat projektstyrningsramverk, vad det nu kan vara då. Props eller något sånt där. Och sen över till SAFe då, där vi säger att vi har någonting som är nästan likadant, fast det är agilt också dessutom.
Jättebra.
Jag fick höra, det är ju på Agila Sverige 2016 i fjol, så var det ju, dels var det någon som räckte ut att SAFe använder man bara till att lura chefsleden och skapa trygghet för dem och hålla dem lugna eller något sånt där. Och någon annan räckte ut sig att SAFe var ju 10-talets RUP liksom. Det var bara en fortsättning. Och det ligger ju precis i linje med det du säger nu.
Ja. Och så ser det ut på ytan. Och det är det här som polariserar då. Om man tittar in i SAFe och använder sig av SAFe då, så upptäcker man att nej, det finns en massa nyttigt användbart där.
Absolut,
det är klart. De har ju gjort en sak som är lite lik RUP då, det är att de presenterar ett smörgåsbord av praktiker. Och sen så behöver man välja vad man ska tillämpa, vad som är viktigt. Medan vi är vana från Scrum då, att man skalar bort allting som man garanterat inte behöver och bara har kvar det som man faktiskt behöver. Så i Scrum hoppar man inte över någonting egentligen, utan man gör de få, jag tror det finns så här 8-10 regler i Scrum som man ska föra, om man ska räkna dem liksom. Och man bryter inte mot någon av dem. Medan i SAFe då så finns det kanske, inte vet jag har inte räknat dem alls, men det kanske finns 100 förslag på saker man kan göra.
Mycket dokument och sånt
Man behöver ju inte göra alla de där sakerna. Utan precis som andra agila ramverk så bygger SAFe på ett antal grundläggande principer. Men de har valt att marknadsföra strukturer och praktiker och inte de här principerna. Men principerna är ju rätt sunda egentligen, så att
och de har man inte riktigt, de ser man inte riktigt om man går in på SAFe heller. Alltså på deras hemsida.
Och om man går in på deras hemsida så ska man klicka på någonting väldigt lite längst ner i den här horribla bilden som beskriver SAFe. För då kommer de här principerna upp då.
Men det är lättare att få tag i en rollbeskrivning så att säga.
Ja, det är ju bara att klicka på en gubbe där. Så får man veta vad en release train engineer är.
Exakt.
Men jag har tillämpat SAFe hos ett antal kunder med framgång.
Det kan fungera, säger du.
Ja, alltså det funkar. Men man måste ju göra det med huvudet påskruvat. Så SAFe har ju några saker som är oerhört attraktiva. För det första så så sträcker sig Safe inte bara kring att vi jobbar med en produkt, utan vi jobbar med en produktflora. Mm. Det finns inget annat agilt ramverk som ens tänker längre än en enstaka produkt. Inte heller less.
Mm.
För det andra så tänker de också på såna här saker som hur kopplar vi företagets, hela företagets strategi till produktutvecklingen.
Mm.
Och hur fattar vi beslut som behöver drissla ner i olika delar av organisationen, inte bara där vi ska sitta och skriva kod. Och en tredje bit som de ger sig in på, som jag tycker är oerhört intressant, det är hur finansierar vi vår verksamhet?
Mm. Mm.
Och i Safe så är det faktiskt så att man explicit plockar bort begreppet projekt.
Mm.
Som annars i många organisationer är det vanligaste sättet för ett utvecklingsinitiativ, vare sig det är agilt eller inte, att få pengar till att göra det här. Det är att man skapar, på någon nivå i företaget, så skapar man ett projekt. Och så ger man det här projektet en budget, man ger ett scope, och man ger ett önskat leveransdatum. Och sen säger vi är agila. Men nu har man ju låst de här tre parametrarna. Så man sitter i den här järntriangeln igen. I Safe plockar man bort den och säger att det enda vi finansierar är kapacitet. Vi bestämmer hur många team vi ska ha. Och så, jag tycker det är jätteroligt när man jobbar med ledningsgrupper och säger, för de börjar inse nu att shit, projekt kommer inte existera längre.
Mm.
Utan vi kommer att finansiera värdeströmmar och kapacitet i den, och så bestämmer vi löpande vad de ska göra. Till exempel var tionde vecka då, om man följer den här taktiska planeringsrytmen som finns i Safe då. Och såna här saker tycker jag är väldigt attraktiva i Safe.
Nej, men det är väl sant, alltså, även jag som då just inte gillar Safe använder ju väldigt många av de sakerna som du pratar om just nu alltså i portföljstyrning och i finansieringsdiskussioner och sånt där. Så är det ju faktiskt precis de sakerna som man ofta tar upp och använder sig av.
Ja,
det håller jag helt med.
Och vi har använt vissa grejer också, typ systemteam har vi använt framgångsrikt som är target to safe. Även big room planning har vi testat att köra som har varit framgångsrikt också. Så det är klart det går ju att cherrypicka saker, men det går ju ur allt liksom som så. Så det som gör att jag har lite emot det är just det här att, som du sa, att det ses ofta in till någon form av ledningsgrupp eller chefer, och sen så lever de i förebilden bra, nu jobbar vi agilt här, och så har de inte ens ett team på plats. Men det är oviktigt liksom, för det viktiga är bara att man har en portföljstyrning och kan kalla det agilt.
Och då missar man ju en av de viktiga bitarna som alla agila angreppssätt har, och det är ju att man med jämna mellanrum ska utvärdera hur man jobbar, och man tycker det är bra och man kan jobba på ett bättre sätt. Och det finns ju naturligtvis inbyggt i Safe också, inte bara på teamnivå att man har teamretrospektiv, utan man har det liksom för hela organisationen också, hela apparaten också. Och då är det ju så, Safe är ju en startpunkt, det är ju inte ett mål i sig,
utan
det är en startpunkt, och efter något år så kommer man ha gjort avsteg från det som var Safe för en när man började. Och om man inte har gjort det, då är man ju helt statisk.
Det är väldigt sunt att se det på det sättet. Problemet tycker jag med Safe, och speciellt när man tar sig an det materialet, det ger ju inte förebilden om att här är en startpunkt, vad går att utveckla. Det säljs ju in som här är ett färdigt paket.
Kör
det här och inget annat.
Och då går det åt helskotta.
Jag kan tänka mig det.
Det går bra i början, och sen så får man inte ut den här effekten som man var ute efter. Det är ju det här att man måste acceptera att om man är en större organisation med 50 eller 100 team som börjar använda Safe eller vilken annan agil modell som helst, så kommer man att träda in i ett tillstånd av ständig förändring. Och det är det som är det naturliga i agilt arbete, att man ständigt förändrar inte bara hur man jobbar med metoder och sånt, också hur man ständigt förändrar produkten. Och det där har vi ju lärt oss ifrån Scrum och sådär, att varannan vecka eller varje vecka eller någonting så utvärderar vi både hur vi har jobbat och vad vi har byggt, om vi tyckte det var bra eller dåligt. Och det här gäller ju hela organisationen, även i en skalad organisation. Så att en av de här principerna som man måste få till då för i en skalad organisation, det är att hitta liksom hur ska förbättringsarbetet se ut, inte bara på teamnivå utan på organisationsnivå.
Det är intressant.
Så Safe har ju byggt in det då med sina program increments som ofta är 10 veckors cykler där man utvärderar på en, för en gruppteam då, hur jag jobbat och sådär.
För någon slags portfölj så att säga som man beslutar över.
Ja, det kan man säga. Det är program kallar de det på den programnivån. Då. Och där har man för ett agilt release-tag, eller agile release train som det heter. Där har man sina utvärderingsmöten då, varannan månad eller någonting i den stilen ungefär. Och om man bara genomför dem där utan hjärta... och skiter i resultaten, ja men då kommer det inte att förändras och bli bättre, utan tvärtom, det kommer ju surna över tid. Och det är ju likadant som för ett vanligt utvecklingsteam, att om de gör sina retron och sen faktiskt inte åstadkommer några förbättringar så kommer det att surna med tiden.
Det gör, precis, när man kör vanliga team så måste man ju också nästan ändra om någonting ibland, alltså även i formen. För annars ledsnar man ju till slut. Alltså om man kör retro på samma sätt gång ut och gång in, då kommer förändringarna bli mindre och mindre till slut. Där behöver man ju verkligen, man behöver förbättra även det, liksom retroarbetet så att säga.
Man behöver vispa det om lite i grytan. Precis. Helt enkelt.
Absolut. Verkligen. Om vi går in på Less då?
Ja. Less har ju, jag ska säga att den som hittade på Safe då, han heter Dean Leffingwell och kommer ursprungligen, tror jag, från Nokia. Och jag har även haft en roll bakom i RUP-sammanhang, och det är det som får folk att liksom direkt koppla honom till det där. Stort företag och sen det. Craig Larman som är figuren bakom Less, som är en förkortning, eller ja, det ska stå för Large Scale Scrum. Är inte riktigt klart för mig hur han fick ihop bokstäverna där. Nej. Men det är det betyder. Han har ju precis motsatt ansats då, med att det är han och Bas Vod som har kommit på det här med Less. Och den motsatta ansatsen är, vad är det minsta process vi behöver för att kunna skala upp till fler än ett team då? Så lite extra process som möjligt. Så Less bygger helt enkelt på att, hur vore det om vi körde skrum utanför skrum? Alltså, vi tänker att vi har 5 team som skrummar på. Och sen vill vi på något sätt samordna de här 5 teamen. Vad händer om vi använder skrum för att samordna de här 5 teamen? Så att förutom att vi har en sprint för ett team, så har vi en sprint för alla 5 team. Och de går exakt samtidigt. Så har teamen 2 veckors sprintar, så är även samordningssprinten så att säga 2 veckor. Och det här leder till att man har bara en produktledare för alla teamen. Man, i Safe så har man en produktledare för varje team. Eller produktägare för varje team. Och man har bara en rytm. Så man har till exempel 2 veckors rytm, som är det populäraste skrum-sprintlängden då. Medans i Safe så har man 2 rytmer. En rytm för teamet som går kanske, då, vi säger 2 veckor. Och en rytm för gruppen av team då, som kan vara 10 veckor. Och det här är ju bara för att minimera mängden overhead. Så det betyder att man planerar för hela gruppen och teamet på exakt samma tillfälle. Och man planerar bara 2 veckor i stöten. Så sprintplaneringen får 2 tydliga faser. I den första fasen i sprintplaneringen så samlas representanter oftast från varje team. Och säger att våra team tar de här grejerna till våran sprintbacklog. Från den enda totala
produktbacklogen
som finns, som produktägaren har. Så alla tar sina bitar. Och sen tittar man på de här bitarna, om vi har beroenden till något annat team, då löser vi det under sprintplaneringens andra fas, som är en vanlig traditionell sprintplanering. Men om vi har beroende till ett annat team, så ser vi till att vi gör den sprintplaneringen tillsammans med det andra teamet. Så, så det kan, om man har jättemycket beroenden, så kan det urarta till en big room planning.
Men alla måste prata med alla.
Alla måste prata med alla. Det är grundläget i SAFE. Man har en big room planning och då tänker man så här att alla kanske vill prata med alla, så då har vi en planering där alla planerar samtidigt. Då blir det en big room plan. Medan i LESS så är det mer on demand, liksom när man behöver samordna med team. Så gör man det
en nyfikenhetsfråga bara. Vad är det som gör att man, eller hur gör man så att man inte drar åt sig de här representanterna som kommer på första delen? Att inte de drar åt sig för många poäng? Liksom?
Ja, men det är som vanligt i temat. Man har ju statistik på vad man har klarat tidigare. Alltså man känner till sin egen velocity och de är estimerade, de här sakerna, för de ligger ju i produktbacklogen. Så.
Ja, de är estimerade i poäng och då ska man, ja nej, då ska man ju kunna klara av det.
Ja, så det är en liten statistik övning kan man säga. Lite, man använder yesterday's weather helt enkelt. Så kan det ju bli så att man tar åt sig för mycket. Det kan ju förstås hända.
Men det kan ju även, ja precis, det kan ju
jag menar, om nu ens estimerade velocity eller estimerade kapacitet bygger på någon form av medelvärde, så är det ju optimalt om man tar på sig för mycket varannan gång och för lite varannan gång, för då pendlar man ju kring sig. Så det är ingen fara om man tar på sig för mycket, så länge man inte är galen och tar alldeles för mycket.
Nej, men jag tänkte att teamen var tvungna att vara med och bedöma de där grejerna, men det behöver vara gjort innan på något sätt då liksom. Behöver man ha samma, om man jobbar med Storypoints, behöver den valutan betyda samma sak då? För behöver det vara gemensam för hela LESS-gänget, eller kan det vara lokala? Nej, det behöver vara en gemensam.
Ja, ja, det är en produktbacklog och den, en produktägare i LESS. Även i SAFE försöker man ha samma valuta på Storypoints, fast det blir ju det blir lite svårare. Så de har, i SAFE försöker man ge någon form av grundvaluta. Man säger att en storypoint motsvarar ungefär det här, säger man i SAFE. Och man kan faktiskt gå in och klicka någonstans i den här bilden, och så kan man få upp en liten formel som säger vad, när man börjar köra SAFE, vad skulle man tycka att en storypoint är?
Det var då beskrivet i en viss kodsnuttskomplexitet, eller beskrivet i en timmes arbete för en människa?
Ja, det är baserat på hur många teammedlemmar man är, och det är en ideal mandag egentligen, ungefär.
Ja, jo, men det har jag väl i och för sig fått som tumregel på många.
Ja, och de säger just då att om man inte vet så är det, så är det en ideal man då. Och det är för att det blir svårt att planera på högre nivå för ett helt gäng team om man inte har en aning om vilken kapacitet man har. Men även där då, när man planerar på en högre nivå, vi säger vi gör lite taktisk planering, vi vill ju veta vad som händer närmaste halvåret. Då gör man ju så att, som man gör med ett enstaka team, att man mäter vad har vi levererat förra halvåret. Så här mycket har vi levererat förra halvåret. Och man kan mäta det här antingen i story points. Men man kan ju också göra det enkelt för sig och bara mäta antalet stories. De har ju också något medelvärde. Så medelvärdet av alla stories är 3 poäng ungefär, säger vi. Det tittar man ju på vad man levererade förra halvåret. Och sen när man ska planera framåt i nästa halvår, så tittar man ju då yesterday's weather igen då, fast på halvårsbasis då. Vad lyckades vi med förra halvåret, så tror jag att vi lyckas med det här i nästa halvår då, när man gör sin taktiska planering. Så det är egentligen bara i början som det här med hur stora är story points och sådär, det är viktigt.
Det är fine tuning.
Jag har ju gjort så, det har vi kanske tagit upp i podden förut. Jag har gjort sådana övningar nu. Nu ska vi ju försöka ta reda på hur stort är resten av projektet, som det heter då liksom. Och då går det ju precis som du säger att titta på vad har det varit för väder bakåt liksom. Alltså, och då mäter vi ju i bara så här issues och sådär, och sen så har vi lite större kallar det vad du vill då, men de kallar det väl någon slags projektdelar, eller MVP kallar de det. Och då vet vi att de har alltid legat mellan så här 80 och 150 issues eller något sånt där, och då kan man ju ganska snabbt faktiskt räkna ut hur mycket arbete är det kvar för det hela rasket.
Och ni räknar issues, det är väldigt många som räknar just user stories. Och säger att det här är user stories. Och ibland så har man stora user stories. Och är man den gamla klassiska agilskolan, så är en stor user story, det är en epic. Jo. Så man kan räkna epics, och de kan ju också ha en stor. Mm. Medan i Safe då så heter en stor user story en feature.
Mm, just det.
Ett av de sämsta namnen i världshistorien.
Ja, lite för något feature. Ja. För det är lite upptaget för feature team och liksom hel feature och kundfeature.
Och det är också en del applikationer.
Taget, exakt.
Ja, men en, i Safe betyder en feature bara en stor user story. Mm.
Okej. Okay. Mm. Men om man tänker här nu på hur de har tänkt, jag ser ändå, för jag menar med Big Room Planning, om man har alla team närvarande i en stor planering, det skapar ju transparens och medvetenhet att okej, okay, fast inte jag jobbar med den delen och ser till samma produkt nu då, fast inte jag jobbar med den delen av produkten, så vet jag ändå vad som händer liksom. Risken i Less är ju här att man inte vet vad som händer i samma produkt, för man har skickat bara en representant som kanske har svårt att bli visningslek över till de andra teamen och sådär. Så jag kan ändå förstå de olika aspekterna i sig för Less där, hur man tänker. Men något som vi inte pratar om som ändå rimmar, som måste ligga som grund här, det är ju arkitekturen i programvaran, hur det ser ut. För om man ska kunna ha team som jobbar helt oberoende av varandra utan att veta vad de gör, så måste det arkitekturellt också vara möjligt, typ microservices, så att man har sin egen värld liksom. Precis. För sitter man och i samma kodbas allihopa, då blir det omöjligt att inte veta. Alltså, ja, det blir svårare i alla fall att få ihop det. Så det kräver en viss arkitektur också.
Det gör det. Nu kommer du in på ett av mina favoritområden, nämligen agil arkitektur. Men innan jag går dit så sa du någonting om Less som faktiskt inte är riktigt sant.
Mm-hmm.
Och det är det här att teamen inte riktigt vet vad de andra håller på med.
Mm.
I Less har man bara en produktägare.
Mm.
Så alla teamen har samma produktägare. Så de har ju backlog refinement tillsammans. Med sin produkt. Okay. Så de vet vad som pågår. De vet vad som ligger i backloggen. Och det här, det är också en liten skillnad som man inte kanske först tänker på. Det är att i Less så är skalning mycket mindre. Vanlig skolboksless använder man upp till 8 typ bara. Mm. Sen så säger man att nu gör vi inte det mer. Så den största enheten som man har då med en produktägare, det är upp till 8 team.
Men en produktägare på 8 team, alltså såvida inte den här produktägaren är flera personer och man, det är produktägarteam. Mm. Det är bara en individ liksom.
Ja, det finns ju en, ja det är tänkt så att det ska vara en individ, men det betyder ju inte att det är den individen som gör allt arbete, utan man ska involvera teamen i att göra mycket av det här discovery-arbetet.
Såklart, men ändå det sätter ju ändå upp, jag är ju emot det, tycker jag, om folk frågar mig liksom, vad är problemet med Scrum och vad finns det för utmaningar med agil arbetssätt och sådär, då tycker jag det handlar mycket på om produktägaren. För det första blir man otroligt beroende om den där personen är en idiot eller bara är dålig, så sabbar det ju hela leveransen. Och alla liksom 100 pers kommer ha ett helvete på jobbet. Sen dessutom så sätter det orimliga krav på den individen att vara tillgänglig också. Med till alla stand-ups och alla retrospektivs och allting. Det blir liksom bara mötesbokningen på den när man har 8 team. Det blir helt liksom, det kommer inte göra annat än att springa på möten. Och Swordless, det är också svårt ur den här produktägaren, för den produktägaren måste ju ha produktkännedom och sitta nära slutanvändare och sånt, som den inte heller kommer ha tid med, i och med att den måste sitta med på alla möten med teamen liksom. Så jag föredrar ju mycket hellre att man bygger produktägarteam om man nu ska ha produktägarskap, som kanske är ett mellansteg för att komma någon annanstans. Men då man inte bygger det på en individ, för då blir det ju väldigt sårbart.
Jag håller med dig. Det här bygger på ett missförstånd från Scrum, och det är att i och med att man bara har en produktägare i Scrum då, så är det på något vis har det fallit bort att discovery-arbete som handlar om att vad ska vi ha i backloggen och så här, att det inte skulle vara en lagsport. Det är klart det är en lagsport.
Okay.
Och om vi kallar det för discovery-team eller produktägarteam eller vad vi kallar det för, men man är inga flera. Det produktägaren gör, det är ju att det är en person som har det ansvaret för succén av produkten och innehållet i produkten. Och sen måste man ju som produktägare omge sig med hjärnor som är bra att tänka på de sakerna man själv inte är bra på. Som man har. Och väldigt ofta så finns de skarpa hjärnorna i utvecklingsteamen. Och det glömmer man ibland bort i agila sammanhang och tänker att produktägaren på något sätt ska servera user stories till teamen. Men teamen ska ju vara med och ta fram.
Ja,
så då finns det ju helt plötsligt då är det inte en produktägare och sex stycken i team, utan man är sju stycken som håller på med discovery-arbete.
Mm.
Sen kan det ju finnas andra kompetenser som man vill ha. Man kanske vill ha en del analytiker, man kanske vill ha en del usability-folk som inte finns tillräckligt många av, utan de kanske får finnas där som parhästar till produktägeriet snarare än att de sitter direkt in i teamen.
Mm.
Många team har UX-folk direkt i teamen. Det går oftast mycket bättre för de teamen.
Det är min erfarenhet också.
Ja. Men om man inte har det så får de poola ihop sig då med produktägare.
Mm. Ja, bra. Spotify-modellen då, om vi lämnar Safe-less.
Då hoppar vi över favoritämnet arkitektur tills vidare.
Ja.
Vi kanske kan gå tillbaka till det lite senare.
Vi gör det.
Spotify-modellen, det är lite sjukt, men Spotify-modellen är ju inte framtagen för någon annan än Spotify. Det är ju en skräddarsydd kostym.
Mm.
Och chansen att min skräddarsydda kostym ska passa dig, den är ju ungefär lika liten som att Spotify-modellen ska passa ett annat företag.
Mm.
Och nu är inte det här tv, så ni ser inte hur absurt det är då, men jag är ganska stor. Så min kostym skulle sitta väldigt dåligt då på en slank och vacker kille som du då. Ja, så...
Tack. Det var Erik, han syftade på det här om ni undrar.
Vi ser det. Jag kan notera det. Det Spotify har gjort som är intressant och som man faktiskt kan kopiera, det är ju sättet de kom fram till sin modell.
Mm.
Genom att inte bara experimentera med produktens innehåll och utseende och teamens arbetssätt, utan även sin egen organisation. Hur ska vi vara organiserade?
Mm.
Och det som... Jag har faktiskt inte jobbat på Spotify, så ni borde prata med någon som har gjort det och som kan säga exakt hur det går till då. Men hälften av alla kollegor till mig på CRISP har jag ungefär varit på Spotify. Mm. Så lite har jag fått höra. Men deras nuvarande modell, hur den ser ut då, den som alla känner till med squads och tribes och chapters och allt vad det heter.
Mm.
Den har ju utgått ifrån ett antal grundprinciper som de har velat uppnå. Det är att teamen ska, för det första så vill man ha team. Och för det andra så vill man ha tvärfunktionella team som klarar av att leverera saker från ax till limpa. Alltså de kan ta fullt leveransansvar. Så ett team på Spotify ska inte kunna leverera bara en liten komponent som något annat team tar vidare och sen gör själva slutleveransen. Utan de ska leverera sin bit hela vägen så långt ut till kunden som möjligt.
Mm.
Och ytterligare en princip, det är att teamen ska kunna vara så autonoma som de bara kan.
Mm.
Och vill man uppnå end-to-end ansvar och autonomitet och man är 40 team. Jag vet inte hur många team det är på Spotify nu, det är förmodligen betydligt fler. Hur ska vi vara organiserade då?
Ja, ska alla kunna allt till exempel.
Precis.
De är 1500 personer på Spotify idag, vet jag. Så
kan utvecklingsorganisationen vara hälften då kanske? Eller? Kan det vara så?
Ja, men jag tror alla är team i hela organisationen.
Okej. Mm.
Och en sak som Spotify gjorde i det här läget, som jag förstår då, det var ju att de ville frikoppla sig från alla tidigare förutfattade meningar om vad saker och ting var. Mm. Så de införde sin egen nomenklatur. De sa att vi har inte Scrum Masters, vi har Agile Coacher. Vi har inte team, vi har squads.
Vi ska inte heta avdelning och sånt där som folk direkt fastnar i nu.
Precis, utan man införde nya namn på de nuvarande på de strukturer som man ville ha för att kunna ge de här nya strukturerna en alldeles egen, unik mening.
Mm.
Så de frikopplar sig lite grann. Och det var, så när ett annat företag kommer till mig och säger att ja, men vi har tribes här. Då har de ju inte frikopplat sig. De har inte tänkt själva, utan de har tagit en mall och bara tillämpat den. Mm. Och då tror jag faktiskt att de här ramverken som Less och Safe, de är tänkta för att man ska kunna planka dem och köra sin egen kopia av dem.
Men det är inte Spotify.
Spotify-modellen är ju, har ju liksom inte svar på frågorna hur ska det funka hos oss.
Nej.
Ja. Så det är ingen dålig modell, tvärtom. Det är beundransvärt vad de har gjort. Jag tycker det mest intressanta, det är ju att de faktiskt experimenterade sig fram till det de är, eller var för ett tag sedan, när vi såg de här Spotify-videosarna. Och sen så fortsätter de ju experimentera.
Det utvecklas väl fortfarande det här förstås.
Och det är det som är den här egenskapen man vill kopiera. Om någon kommer att säga att vi vill vara som Spotify, vad bra. Det betyder att ni kommer att vara jättevilliga att ändra er organisation och ert sätt att arbeta.
Mm.
Men det du säger är egentligen att man skulle, om man nu vill apa, eller vad ska man säga nu, om man vill stjäla med stolthet eller låta sig inspireras av Spotify, så ska man förstå att det kanske är en principstyrd skalningsmodell de har. Ja. Och så ska man bestämma sig, skulle kunna ta deras principer eller blanda och ge och ta några andra, eller vad man nu tror passar sig själv. Och sen försöka tänka ut ett arbetssätt som uppfyller de där principerna och som passar för ens egen organisation eller företag.
Precis. Och så är faktiskt både Safe och Less också uppbyggda. Det finns den här svårfunna principbeskrivningen då för Safe, och det finns motsvarande väldigt mycket lättare att hitta för Less, vad det är för grundläggande principer som gäller då. En ganska stor del, om man går till exempel Craig Larmans kurs i Less då, praktikerna, hur man faktiskt gör Less, det drar jag av på en timme eller någonting. Sen så är det 3 dagar som handlar om principer och liksom underliggande mekanismer i skalning då. Så att, därför är det väldigt intressant. Även om man aldrig någonsin tänker använda Less,
så
är det en jättebra gubbe att lyssna på och läsa hans böcker då. Så det här att man förstår varför man gör saker och ting, och att det finns ett mål med varför har vi infört den här praktiken, och fyller den vårat mål, och gör den inte det, så har vi någon form av retro att ändra på det.
Spännande. Vill du gå tillbaka till arkitektur där?
Ja, vi kan ju ta, eftersom vi har pratat om Spotify, och det är ett exempel som många känner till, så därför pratar vi om det. Jag kan ju inte Spotify lika bra som andra kan, men där gjorde man ju så, om man nu har team som ska kunna leverera hela vägen ner till slutkund, men man bygger egentligen bara en enda tillämpning. Det finns ju Spotify-appen liksom. Hur gör man då? Man kan inte ha, alltså det normala, eller den naiva eller enkla ansatsen, den vanligaste ansatsen skulle ju vara att man har en massa komponentteam. Och sen så integrerar man alla komponenter på slutet. Och så blir det sådär stack och slå. Men på Spotify så bytte man ju arkitektur till ett webbaserat gränssnitt med olika frames. Så att användargränssnittet i Spotify består av ett antal ytor. Och det är alltså olika team som har ansvar för olika ytor. Så det är något team som har ansvar för att trycker man på play-knappen så kommer det musik inom en sekund. Så de har hand om den där lilla rutan längst ner där. Med spola framåt och spola bakåt och paus och play. Och sen finns det något annat team som har hand om att presentera playlisten, spellistan. Och de har alltså hand om det här fältet som är ovanför. Och så finns det något tredje team som har hand om fältet längst till vänster, där vi har listan av våra playlists och annan navigeringshjälp.
Gubbit är arkitekturen.
Ja, deras arkitektur, det de har lyckats göra då, det är att de har skapat en arkitektur som frikopplar teamen från varandra så långt det är möjligt. Så deras arkitektur stödjer agilt arbete. Och väldigt mycket av ondskan i programvarukonstruktioner som hindrar oss från att jobba agilt, det är att vi har en massa kors- och tvärsberoende av saker och ting. Och de hittade liksom rätt led att strimla upp sin tillämpning. Så att de här som ska sköta det här med play-knappen, att det kommer musik inom en sekund, de kan sköta sig relativt oberoende av de som presenterar listan av vad vi har spelat och vad vi kommer att spela härnäst. Så
kan väl releasa i produktion antagligen själva utan att vara beroende av de andra. Alltså de behöver inte slå upp allting till en och så vidare.
Ja, och på den detaljnivån vet jag inte hur det funkar på Spotify. Mm. Men just den här uppdelningen, just där då, i den här appen var det, det var deras nyckel då. Att, ja, men genom att kunna skapa vertikala team som faktiskt äger sin vertikala ända upp i användargränssnittet då. Det möjliggjorde agilt arbete hos dem. Hade de haft en lagerarkitektur så hade det varit helt annorlunda. Mm.
Men logiken är ju då att det alltså är en kundfeature-arkitektur liksom. Att man är ansvarig för en viss del eller någonting som en kund kan göra. För man har pekaren eller fingret är ju alltid någonstans i den där grafiken. Man kan bara vara på ett ställe samtidigt så att säga.
Ja. Men det är sant.
Det är ganska smart.
Ja, det är det. Och det är ju sanning med viss modifikation. För sen har de ju massor med underliggande team, jag menar, de har ju till exempel en stor finanslösning hur du ska betala och abonnera, alltså du ska ha abonnemang liksom. Som bara,
men det är också en del av det.
Ja, det är det ju delvis på deras hemsida, för du en gång slår in ett kreditkort, men jag menar, det är ju, nu vet inte jag, men jag kan tänka mig att de har tiotals team som sitter och jobbar med det, och alla man har ju inte en god idé liksom. Men visst, principiellt för deras slutprodukt så har de ju den.
Mm. Ja, men det var för att illustrera ett sätt att hur en arkitektur kan stötta agilitet. Mm. Mm. Det finns andra sätt att tänka på också då, men så om man jobbar med det är inte alltid man har användargränssnitt, men det man försöker hitta, det är ju liksom, vad har vi ett litet värde som vi som team kan leverera relativt oberoende av de andra.
Mm.
Så att användarna märker att vi har gjort vårt jobb.
Mm.
En gång i tiden så började jag min karriär på Ericsson, och då kan man ju få sitta och programmera något litet block som är som är en sån här liten tand på ett kugghjul av 1000 kugghjul. Och om vi levererar eller inte levererar, det finns inte en användare i hela världen som kommer att märka skillnaden liksom, för att man har inget ansvar hela vägen ut då. Och det gör ju att det blir mycket svårare att skala. För att man blir automatiskt en länk eller en byggkloss mitt inne i en byggsats.
Det blir svårare såklart.
Det blir mycket, verkligen, mycket beroenden där.
Här kan man ju direkt inse att den klassiska indelningen i fronten och backen är ju typiskt dålig. Det vet vi ju om. Men, ja. För att ha skalning och så vidare.
Ja, det är direkt skadligt ska jag säga.
Ja, direkt skadligt. Lyssnar ni nu allihopa? Ni hörde det där va? Ja, här har jag mycket problem att förklara på hemma på jobbet.
Ja, och det är många företag som inte förstår det. Jag menar, många organiserar sig till och med efter det där. Att man har en chef som är ansvarig över frontend-utvecklare och en chef som är ansvarig över backend-utvecklare och en chef som är ansvarig över testutveckling och så vidare.
Ja.
Fast de inte har någon leverans de facto, utan de sitter i kanske cross-funktionella team. Ja.
Ja, det finns ju alla varianter. Eller också sitter de inte i cross-funktionella.
Nej, det är ännu värre.
Nej, jag
är
ju...
Jag jobbar i en organisation som levererar en väldigt populär produkt som var komponentindelad. Alltså den hade en komponentarkitektur som egentligen var ganska vacker och fin och sådär. Men man hade gjort då misstaget att varje team levererade en komponent. Mm. Så varje komponent hade en 1-1 mappning till ett team som levererade.
Mm.
Och det betyder, för att kunna leverera en ändring någonstans i botten på det stack, så var man tvungen att den här ändringen skulle sugas upp av teamet ovanför i stacken, och nästa team ovanför i stacken, och nästa team ovanför i stacken. Och vi mätte då ledtiden för en liten feature-ändring längst ner i stacken.
Hur lång tid det blir,
när kom den ut till användaren?
Mm.
Och det mätte vi ett teoretiskt mått, och det var väl sådär något halvår eller någonting. Och sen gick vi in och tittade i... Ja, de levererar bara varannan månad dessutom. Alltså, sen gick vi in och tittade i deras ticketsystem där de hade sina user stories. Mm. Så då mätte vi då hur lång tid hade de här
på riktigt
var det. Mm. Och vi hamnade någonstans runt 1000 dagar på en del av dem där. Och
man kan anta att det kundbehovet kan ha ändrats på 1000 dagar.
Ja, och problemet var ju att de som låg allra längst ut i stacken och användargränssnittsbitarna, om de tog in en ny underliggande komponent som de själva inte hade ansvar för, men de tog in den komponenten och den hade någon defekt i sig, så var det ju användargränssnittet som fick felrapporten.
Ja. Mm.
Och de fick starta all troubleshooting och allt.
Ja, just det.
Och det gjorde att de blev väldigt de hade väldigt stort motstånd mot att ta in uppdaterade komponenter.
Ja, det är klart.
För att det gav upphov till så många potentiella
obehag
då, så mycket felsökning och sånt där. Mm. Så att de tog bara in grejer som när de absolut måste. Så då var det många team som levererade nya, fina, uppdaterade komponenter som inte någon plockade upp. Då.
Mm, det tror jag.
Och det hände ju inte om man skär istället för att ha så här massa komponentlager då, utan man tänker att man har vertikala tunna strimlor istället. Mm. Då har ju vi en och en ansvar för just den här funktionen i tillämpningen då.
Ja, bra. Mm. Jag håller med.
Ja, hur man ska organisera sig kan vi glida in på här.
Mm. Ja.
Ge det ett race.
Mm. Ja, och då har vi de här långa vertikala strimlorna.
Mm.
De brukar i många fall kallas för värdeström.
Mm.
Och det enda sättet som jag känner till att det faktiskt går bra att skala på, det är om man organiserar sig efter värdeströmmar. Så de företag jag har jobbat med som har varit organiserade på annan led, när vi har omvandlat så att de är mer organiserade efter värdeströmmarna, så går det mycket bättre för dem.
Mm. Mm.
Och det beror ju på att man får färre beroenden. Och en värdeström, om man tänker bara vad är ordet värdeström? Mm. Det är där värde strömmar in i företaget. Så en värdeström, det börjar ju där pengarna trillar in.
Mm.
Det vill säga där vi möter vår betalande kund, helt enkelt. Där börjar värdeströmmen. Och där sitter ju inte produktutvecklingen, utan där sitter ju sälj och marknadsföring och kundtjänst och sådär. Det är där. Mm. Det är där värdeströmmen börjar.
Mm.
Och de säljer den här produkten eller tjänsten som vi har. Och det kan ju trilla in bra med pengar, men om man tänker att här finns det mer potential. Vi skulle kunna göra en bättre produkt eller en bättre tjänst. Ja, men då anlitar man produktutvecklingen, eller man går till dem och så säger man hej. Ni i utvecklingsorganisationen, vore inte toppen om vi stoppar in den här grejen i backloggen och ni byggde den, så kan vi sälja den här produkten ännu bättre och göra ännu mer nöjda.
Mm.
Och vi kommer ju sälja ett antal olika produkter, erbjudanden, tjänster till ett antal olika kunder, marknader, länder, vad det nu kan vara för någonting. Och varje kombination av det där, det kan ju faktiskt vara en potentiell värdeström.
Mm.
Och organiserar man sig efter det där, då blir det också ganska naturligt att man i produktutvecklingen får direktkontakt med de som faktiskt tar emot och levererar det här till slutanvändarna.
Mm.
Så att det räcker inte med att vi bara driftsätter, utan slutanvändarna ska ju bli medvetna. Så det kanske finns en människa som sitter och skriver någonting på Facebook och lägger upp på hemsidan och gör någon liten kampanj kring den här nya featuren som vi just har byggt. De är också med i samma värdeström, och om man kan organisera sig efter de här värdeströmmen så att alla de har samma prioriteringar, då blir det ju jättelätt att jobba.
Alltså alla individer i samma värdeström.
Ja, de får samma prioritering.
Varför att förtydliga nu? Det du säger är egentligen att man ska... Du säger inte liksom att man ska göra några fiffiga gränssnitt mellan sälj och produktutveckling. I sin mest extrema form så skulle du säga att det är en fördel om man kan ha en säljare, en sociala mediekommunikatör och några produktutvecklare i samma team.
Ja, sen kan man fråga om de sitter verkligen i samma team, för de har ju lite olika arbetsuppgifter med lite olika rytm. Så i utveckling till exempel, vi vet ju att programmerare behöver ostörda dagar där man kan sitta och skriva kod och sjunka ner. Medan en säljare kanske jobbar så här väldigt planerat att den här veckan ska jag försöka åstadkomma de här grejerna, den här dagen ska jag försöka åstadkomma de här grejerna.
Mm.
Och kundtjänst, de är ju helt händelsestyrda. Okay. Så att om alla satt i exakt samma team, då skulle man kanske få rörigt i teamet, för att de olika arbetsuppgifterna kräver liksom ett olika arbetssätt och tempo.
Lite sådär.
Men de kan ju sitta i samma organisation.
Är det väl det? Tänkte du att de ska sitta i samma linjeorganisation i alla fall?
Så att säga. I samma... Vi skulle kunna stoppa alla i samma, på samma våningsplan, i samma hörn av kontorslandskapet, men säljare och marknadsförare, de kommer då att jobba med sina grejer på sitt sätt, för de kanske jobbar med det vi redan har på hylla. Mm. Medans, och sen ger de feedback till produktägeriet som sen prioriterar backloggar så att vi kan förädla vår produkt eller förbättra eller bygga en ny variant av vår produkt. Och sådana här. Och, så jag ser det som en sorts tre lagers organisation. Det finns tre stycken. Om vi har utvecklingsteamet i botten så tänker vi det som en bubbla eller en oval. Liksom. Här inne har vi utvecklingsteamet.
Mm.
Sen så har vi ju produktledningen då i form av produktägare och discovery team som jobbar med vad ska vi bygga härnäst.
Mm.
Det kommer ju överlappa ganska stort utvecklingsteamet. Vi vill ju involvera utvecklingsteamet i det arbetet. Men vi vill ju också involvera den kommersiella sidan i det arbetet. Så att här kan vi se att produktägeriet finns då som en brygga mellan den kommersiella sidan och utvecklingssidan.
Mm.
Och sen över så har vi då den kommersiella sidan som består av att vi ska vad heter det? Monetize heter det på engelska. Vi ska tjäna pengar på det vi har byggt.
Mm.
Och det är deras jobb då, att det vi redan har byggt, det ska vi tjäna pengar på. Och de jobbar ju då också här, men de måste vara representerade på produktsidan precis lika mycket som tekniksidan behöver vara representerade på produktsidan.
Mm, mm.
Så jag ser det som någon form av så här Venn-diagram nästan, de här bubblorna går i varandra lite. Och begränsade i sidled då, att vi ägnar oss åt den här produkten eller den här delen av produkten till den här marknaden eller till den här typen av kunder.
För det du säger är ju lite att du skulle inte, om du hade ett företag med 5-11 produkter så skulle du inte sätta alla säljarna tillsammans, utan då skulle du sätta alla säljarna på produkt nummer ett skulle få jobba som ett team liksom. Och på produkt nummer två jobbar det på ett annat våningsplan där utvecklarna av produkt nummer två sitter etc. etc.
Ja, om det var 5-11 helt separata produkter, ja, då skulle jag göra så.
Men man kanske gör produktfamiljer eller något sånt där.
Ja, precis. Och sen skulle vi kanske försöka skapa produktfamiljer. Och sen finns ju den här effektiviseringsgrejen då, som vi har kommit bort ifrån på utvecklingssidan, där vi en gång tänkte att det är jätteeffektivt att ha alla testare på en testavdelning och det är jätteeffektivt att ha alla programmerare på en programmeraravdelning och så vidare. Det där finns ju kvar på den kommersiella sidan. Det är jätteeffektivt att ha alla säljare tillsammans.
På många ställen bit också. Men...
Ja. Och det är ju ingenting som säger att det inte skulle fungera jättebra med tvärfunktionella team där heller. Tvärtom, det gör det. Och det är kanske det som jag jobbar mest med just nu. Då, att liksom förlänga den här skalningen upp i den kommersiella delen av organisationen.
Men det är det som är chapter på Spotify i deras modell och...
Då är det mer att, jag menar, alla säljare kan ju faktiskt ha nytta av att prata med varandra, men de behöver inte sitta fysiskt ihop under samma chef nödvändigtvis för att göra det, utan de kan ju fortfarande tillhöra en annan en gruppering eller virtuell team. Precis. Eller kalla vad du vill. För det uppmuntrar ju jag nu i min organisation, så var det faktiskt några som kände sig ensamma i testskrået så att säga, och då har jag uppmuntrat att vi skapar ett testnätverk där de liksom själva får organisera upp sig och prata om metoder och testverktyg och sånt där. Men för det får de ju inte bli en linjeorganisation. Nej. De jobbar ju fortfarande i sina team och så vidare. Men, och på samma sätt kan man ju förstås göra med säljskrået eller något sånt där, att de liksom får utbyta sälj knep och såna där saker liksom, att träffas förstås.
Och den där tvärsgående organisationen där man rör sig inom sitt eget skrå, de kallas ju just antingen för skrån eller community of interest eller på Spotify då för chapters. Men chapters har jag på Spotify har ju chapters en linjefunktion också.
Ja, det har jag.
Men man behöver både och. Vad jobbar jag med? Det är värdeströmmen och mina kompisar med olika skills. Vi jobbar mot samma mål, vi har samma prioritering.
Nu pekar han uppåt neråt här.
Uppåt neråt, vertikalt. Och sen horisontellt, hur jobbar jag? Vad är det mest effektiva? Där har jag mina skråkollegor, vi som har samma skills. Och jobba mer på tvären. Så det är en ganska vanlig lösning som dyker upp. Och i Spotify-modellen är det jättetydligt. I Less säger man ingenting om det här. Medan i Safe så säger man att en av de första grejerna man ska skapa när man har skapat sina vertikaler är att man också ska skapa community of interests som ska gå på tvären.
Mm.
Men vi brukar ofta kalla det nätverk, som sagt.
Mm. Mm. Ja, men bra. Ska vi rundar av här, tror jag.
Agilpodden på Instagram, sa Erik.
Ja, och agilpodden@gmail.com om man har på om några frågor eller sådär.
Jättegärna mejla frågor.
Verkligen.
Vill du puffa för något?
Ja, jag finns på Crisps blogg, blogg.crisp.se. Jag bloggar inte så himla ofta, men där kan ni i alla fall se mig, och jag tror att det går att se mina kontaktuppgifter också.
Perfekt.
Bra. Tack för så mycket för att du kom och var med.
Ja, tack så jättemycket. Roligt att vara med.
Ja, bra. Tack för att ni lyssnar.
Ja, det också. Hej, hej.
Vi hörs nästa gång. Hej.